Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tja och välkomna till Oddjob Comedy Pod med mig, Robin Friberg, som sitter här tillsammans med
Alfons Kibleso.
Och på min högra sida så har jag
Nagme Kamosh.
Hej och välkomna hörni.
Välkomna.
Tack. idag ska vi snacka rätt övergripande om mänsklighet och existens. Det blir nog ett jävligt spännande och filosofiskt avsnitt. Vi ska bearbeta oss genom hela det här ämnet och så. Mm. Men fan, då är vi redo att dra iväg. Let's go! Första grejen jag vill börja med, en stor shoutout och tack till Hampus Kubelenso som har gjort den magnifika vignettmusiken till våran podd.
Ja, tack Hampus. Älskar den musiken. Ja, sätter sig fast i hjärnan. Ja. Jag som inte brukar komma ihåg någonting, den kommer jag ihåg.
Ja, nej men den är jättefin. Och sen tycker jag att den är lite sådär skön blandning. Den är multikultig liksom.
Ja, verkligen.
Att, det, jag är ju inte förvånad eftersom det är min så.
Ja, talangen rinner i blodet. Ja, som sagt.
Jag har ju indirekt gjort vignetten eftersom jag har gjort honom.
Ja, den där var snygg.
Ja,
fan, vad kul att träffa er igen. Alltså.
Ja,
det är ett tag sedan vi satt här.
Mm. Ja, det var 2 veckor sedan, eller? Nej, alltså podden.
Ja, det kanske,
var det mer?
Jag vet fan inte. Ja. Men däremot, tack till dig Nagme, som alltid bjuder oss på så mycket god fika.
Aha. Tack själva. Det är en massa saker som ni gör också som jag inte kan göra. Så det är mitt sätt att tacka er.
Ja, tack. Du har en årsförbrukning av fika att hämta ut hemma hos mig.
Ja, men det låter bra. Det gäller det mig också.
Det gäller dig också, Alfons.
Det är väldigt bara Nagme.
Nej, för de första poddavsnitten vi spelade in så bjöd du på jättemycket också. Så
att, ja, det
är den enda som inte har bjudit på så mycket egentligen, mer än bara sig själv, det är jag. Alltså.
Det är Alfons jag har lärt mig från.
Ja, det var han som satte standarden.
Ja. Ja, men du gör en massa viktiga saker som, ni är så tekniska. Så det här är mitt sätt att kompensera. Ni gör en massa annat som jag inte kan göra.
Egentligen så är vi ju inte tekniska. Utan
är det jag som är oteknisk?
Ja, alltså det är exakt det.
Jag gillar att han försöker vara teknisk nu och ta en bild samtidigt som vi spelar in. Och det blir jätteproblematiskt.
Ja, det är inte lätt alltså. Men,
nu försöker alla påsa här.
Ja, men det är därför ljuden. Så vi får.
Ja. Ska jag komma?
Ja. Ja.
Så då.
Så,
ska vi vara roliga också? Ja.
Men idag då, vad ska vi prata om? Har ni något på hjärtat?
Ja, men vi kommer att snacka om ganska, vi tar ut i de stora växlarna. Vi har liksom, vi har kört light-versionen av de tidigare avsnitten. Så nu slår vi på, vi ska snacka om mänsklighet och existens.
Mm.
Och det låter ju jävligt brett kan man tycka.
Mm.
Men det är liksom huvudämnet.
Mm.
Kan prata lite grann om hur vi som människor förhåller oss till mänskligheten överlag.
Ja, men okej. Okay. Men vad tycker vi då om oss själva? Tycker vi att är vi på väg mot något bra håll? Tycker vi att vi är på en bra resa?
Mänskligheten menar
du? Ja, det är ju jävligt stort, men ändå.
Ja, alltså jag tror... Alltså jag är lite grann så här, när vi snackar om det enda jag kan få upp i huvudet, det är, vad heter det, Little Rocket Man, som jag precis har lärt mig att han heter.
Mm.
Ni visste inte vem Little Rocket Man var
först. Nej, vem är det?
Little Rocket Man, även känd som Kim Jong-un, som numera skakar hand med Donald Trump.
Ja.
Det är två av världens mäktigaste män. Mm. Som de sitter liksom bakom den röda knappen.
Mm.
Liksom kan spränga. De har kärnvapen som de skulle kunna utplåna hela jävla jorden.
Mm.
Och i mitt upp allt i det här allvarliga så finns det någon form av humor eller comedy när Little Rocket Man, vad fan, det låter som så här, det låter som en jävla film som Eddie Murphy skulle kunna producera eller någonting liksom.
Mm.
Men jag, alltså, ja, humor är en försvarsmekanism.
Ja, men det kanske det handlar om. Just att nu, när du säger Rocketman, då får man upp så här bilder. Och då känns det som att jag har gått runt och tänkt väldigt mycket. Vi människor, hur kommer du se att vi väljer så ofta psykopater till ledare? Mm, liksom, ja. Vad är det som inte funkar i oss? Mm. Som gör att vi inte kan genomskåda dem. Mm. Och då kanske är just den här förmågan att de kan måla upp bilder. De är bra på att berätta och de är bra på att säga lögner.
Ja, men du sa ju nu så här, hur är det så att vi människor så ofta väljer psykopater till våra ledare?
Mm.
Då undrar jag så här, hur kommer det sig att det så ofta är psykopater som kan komma så jävla långt att de kommer på en ledande position?
En väldigt intressant fråga. Det är väldigt intressant. Men du, första gången jag tänkte på det, ja, så var det du som fick mig att tänka på det. För kommer du ihåg att du sa att jag måste, ni två båda uppmuntrade mig att jag skulle berätta mina berättelser. Ja. Och jag sa hela tiden, men varför kan inte de som är duktigare göra det?
Aha.
Och då sa du att de duktigare lämnar fältet öppet.
Ja.
För de som kanske inte är så duktiga. Ja, du sa det. Ja.
Ja.
Vi har, kanske på kursen. Och du sa att du måste komma in för att fältet är öppet för sådana som...
Jävlar, det har jag ju sagt. Ja. Fan, jävlar vad du kommer ihåg.
Ja.
Shit. Det där är ju,
men kommer
det där
du
är
ihåg typ, nu?
Ja, men det där är ju typiskt kvasifilosofiska Robin. När jag ska så här, verka lite djup och mer liksom intellektuell än vad jag faktiskt är. Man säger lite svåra ord och lite invecklade resonemang. Killen är filosofisk och djup.
Men, och jag som går och ändrar mitt liv efter det du säger. Och du kommer inte ens ihåg.
Apropå psykopater. Jag som är en psykopat.
Du är ju halvkines och jag får ju en bild av en vandrande fortune cookie.
Ja. Det fortsätter. Det kommer. Här, ta en lapp.
Det är det du har jobbat med kanske.
De är så jävla
skrivit
roliga.
Skrivit små lapparna och pilla in i kakorna.
Men det sa du också, Alfons, om du har bättre minne. Mm. Det där som vi pratade om, Teiska.
Ja, just det.
Att du sa att man behöver inte, om man har någonting att representera, så behöver man inte vara bäst.
Nej.
För att om man tänker så, alla som tänker som mig, det är de som lämnar fältet öppet för sådana som Trump.
Ja, jag tror det. Jag har frågan var lite grann varför väljer vi sådana psykopater som ledare? Det finns ju en historia av demokratiska katastrofer.
Ja.
Adolf Hitler, det finns, och etc. Liksom. Mm.
Jag gillar att du kallar Adolf Hitler för en demokratisk katastrof.
Ja, han är väl inte på demokratiska grunder.
Ja, det är ju för sig. Okej, ja, det köper jag.
Vi har ju Sveriges tredje eller näst största parti är ju också någon slags brun ton av något fascistoida liksom kamrater som också väljs på demokratiska grunder. Min teori är, och den är väl lite sådär kanske inte helt okontroversiell, det är att vi är ganska korkade.
Mm.
Så tittar man, nu tycker jag att jag har förmånen att få umgås med väldigt begåvade människor som ofta reflekterar och tänker och kan förstå liksom sin samtid. Men jag skulle ju hävda att majoriteten av människor är korkade.
Ja.
Det är en brist. Alltså, demokratins brist är att vi är för dumma för att kunna hantera en demokrati. Och om majoriteten är lite korkade, då kommer vi att alltid välja dumma, korkade ledare. Och det kommer att ta mänskligheten åt ett korkat håll.
Ja.
Så jag är lite orolig för demokratin så länge vi, mänskligheten är dumma. Vi blir ju aldrig bättre än precis medel av mänskligheten. Och om medel av mänskligheten är lite korkad, då behöver de ledas av någonting som är lite bättre.
Uh-huh.
Jag inser att det är svårt. Men jag tror också att det kan vara svaret på varför vi väljer korkade ledare.
Ja, det är ett jätteintressant resonemang. Jag är öppen för att köpa det resonemanget också. Men det kan ju också vara så att demokratin som företeelse kanske är ett för avancerat sätt att leva på för människan som däggdjur och varelse.
Mm.
Det kanske är så att tillståndet av en demokrati, en fungerande demokrati, där någonstans målet är att uppnå någon form av rättvisa kanske. Det kanske är för svårt för människor egentligen.
När jag själv tittar på demokrati så tycker jag att avgörande för att demokratin ska vara rättvis är att människor ska ha tillgång till rätt information som är sant.
Ja, just det.
Men där är vår svaghet att vi har svårt att genomskåda lögner. Jag tror att där ligger demokratins svagpunkt.
Mm.
Att beroende på det är mest chansning att de som ska leda oss, olika partierna, vi är beroende av att det de säger till oss, att det är verkligen sant.
Mm.
Men om det råkar vara några som säljer lögner som sanningar, då är det, majoriteten behöver inte vara korkade, men de kanske har svårt att genomskåda lögner.
Mm.
Det, i och för sig så är det ingen ursäkt. Man kan ju alltid anstränga sig att ta reda på fakta.
Men
de flesta kanske inte har tid och inte gör det.
Ja, fast det där, det här med att inte ha tid att kolla upp fakta, det tycker jag är lätt. Det är att inte bry sig om demokrati, tycker jag. Att inte vara källkritisk. Att välja att inte vara källkritisk. Det tycker jag är att fördumma sig själv som individ i ett samhälle. Framförallt idag. Jag hade en lång diskussion bara för några dagar sedan nu. Det var en på min Facebook-feed. Hon hade postat en grej om att den här nyheten är inte sant. Hon började bli frågasatt av massa folk. Men det kan ju ändå ligga till si och så. Hennes poäng var med posten var att just om källkritiken. Att vi måste vara källkritiska. Bara för att det står en nyhet som är formad på det sättet. Det finns en bild, det finns en text, det finns ett sammanhang. Så behöver ju det inte vara sant. Vi är ju vana vid att det som står i nyhetsformat, att det ska vara en sanning.
Mm.
Men det vet vi vet ju så mycket om världen idag att det finns liksom nyhets- och mediekonglomerat som ägs av privata företag som har ett vinstintresse i att forma sanningen för sina egna behov.
Mm.
Men just svårt att vara källkritisk.
Ja, precis.
Själva källan kanske.
Ja, precis. Men därför så måste vi ju alltid hela tiden tänka kritiskt och vara källkritiska mot det. Och jag menar, bara för att det står på internet så är det inte sant. Har jag hört.
Men jag fick en tanke alltså som slog mig. Det har ju varit lite oroligt här inom EU. Utträde, Brexit vi har nämnt någon gång här när vi har pratat privat. Och vi känner att vi är lite oroliga som människor när stora strukturer bryter ihop lite grann. Vi känner så här, vad är vi på väg? Är det liksom ballar det här ur?
Mm.
Då tänkte jag på, vi konstaterar ju kanske lite grann lätt så där att demokratin är lite skör eftersom den kan välja väldigt konstiga.
Ja,
manipuleras, verkligen.
Mm.
Och den kan kanske då med en tokig befolkning rösta fram väldigt oönskade effekter som man får, det blir en baksmälla liksom, läst andra världskriget etc.
Ja.
Och då tänker jag att det kanske inte är så jäkla tokigt om vi inte har så stora enheter. Alltså om jorden styrdes av en människa och den är galen.
Mm.
Eller du får en maktelit som är ganska fullkomlig. För det är ju så här, det är samma politikers barn som liksom går in och blir politiker själva. Det blir en slags liksom, skrå av politiker. Då tänker jag att om vi bryter ner det här igen till lite mindre demokratier som måste samsas. Då kommer det att finnas motkrafter till det som vi kanske anser vara ont. Ja. Det kommer alltid att finnas massa gott. Så att jag tror, nu tar vi en liten riktning då på vart vi är på väg. Ja. Jag tror att vi har varit för stora i den här, liksom du har haft Sovjetunionen. Ja. Och det bröt ihop liksom, för det blev för stort. Och USA kanske till och med liksom är för maktfullkomligt och stort. Västvärlden som ett block och ja. En tänkande enhet som ska styra kulturellt över hela jordklotet.
Ja,
det är för stort förmodligen. Vi skulle behöva lite mindre välfungerande enheter för att jorden i sig, alltså mänskligheten, att jorden ska bli mera demokratiskt styrd. Ja. Vi tittar ju oftast ur ett perspektiv västerlandet eller ja, mitt land eller min egen kultur. Men om vi bryter loss det och säger så här, jordklotet ska styras på ett mer harmoniskt sätt, då kanske vi måste ha flera tankar som hjälper till att bidra till besluten.
Ja.
Och då måste det vara inte stora, två stora enheter som ska liksom ha spänningar och tävla om vem som är störst, utan väldigt många små. Och då blir nog chansen att det blir en utspädning av det onda eller en påspädning av det goda större.
Jag hör någonstans att det du efterfrågar, hör jag lite grann, det är en demokratisering av demokratin som företer sig i världen. Lite grann.
Den är lite för blockstyrd kanske, och det skulle behövas, tänker jag då, att det skulle tjäna på att flera får komma till tals på samma villkor och att det blir en spridning då kanske av idéer som vi inte har idag.
Men alltså att ha politiker, hur tror ni det kommer se ut i framtiden? Tror ni att, jag tror att utbildning, alltså universitet, politiker som de ser ut idag, det kommer ändras helt i framtiden. Jag vet inte hur. Ja, men det kommer inte se ut så
här. Ja, men har vi inte, alltså jag tycker att man har sett spår det åtminstone de 10 senaste åren. Hur politiker kommunicerar med folket eller något. Alltså, jag tänker framförallt såklart på sociala medier framförallt. Alltså, Donald Trump är väl ett jättegott exempel på hur en politiker kan bokstavligen ranta ganska ordentligt på typ Twitter. Och liksom skriva ganska tokiga grejer. Men och till en början så tar man det nästan som att det är lite tokigt. Men nu så snackas det ju om i nyheter, alltså rikstäckande nyheter, om vad till exempel Donald Trump har skrivit på Twitter. Så idag så används ju Twitter som ett kommunikationsmedel där det personen säger kanske är någon form av sanning. Vi har ju ganska mycket exempel på det i Sverige också. Svenska politiker som från alla olika delar av det politiska spektrat som har gått ut och sagt alla möjliga konstiga grejer liksom. Och bra grejer såklart också, men det är mycket liksom, det är mycket som sägs.
Okay.
All right, men det här var ju lite tungt block.
Ja.
Roligt, men jag tänker så här då, att då har vi konstaterat liksom att det finns lite trassel med demokratin, den funkar kanske inte alltid som vi tänker oss, men det kanske är det bästa alternativet vi har trots allt. Men om vi bryter ner den och får mera liksom spridning av makten så borde, och idéer framförallt, och idéer hur man styr och idéer hur man förhåller sig till varandra, så borde det kunna vara intressant. Men, och sen har vi liksom andra saker som händer. Så här, det är lika bra att ta den här skiten med global uppvärmning. Det händer mycket med jorden. Det går ganska fort och vi är lite så här oroliga, vi är på bollen lite överallt, men vi orkar aldrig riktigt fram så där. Tror ni att vi är på väg mot en liten katastrof som räddar upp oss och så fortsätter vi och så blir allting bra? Eller tror ni att vi är på väg mot jordens undergång?
Jag tror att vi är på väg mot jordens undergång.
Nagme?
Nej, jag tror inte det.
Bra, nu är det jämnt, det är 1-1 här. Jag tänker så här, det tror jag introducerar ett tredje spår liksom, att oavsett vad vi gör liksom, om vi förstör haven, dränker det med plast, om vi förgiftar skogarna så att allt dör, så tycker inte jag att det är jordens undergång. Jag skiter egentligen i det. Det är kanske mänsklighetens undergång och de djurliven som är dominerande just nu, men det kommer ju dyka upp något nytt. Så jag tycker inte liksom att det är inte hela världen. Det är hela världen för mänskligheten och de djuren som lever idag. Men det kommer ju något nytt liksom. Varför är vi så upprörda?
Anledningen till att man är upprörd, det är just det här att det handlar om en själv. Alltså människan är ju ett egoistiskt däggdjur. Och människan har en intelligensnivå så att den kan påverka jorden på ett annorlunda sätt än vad kanske Den kan agera, utföra handlingar som till exempel andra däggdjur som typ delfiner eller primater inte riktigt har varit möjliga att göra. Vi kan...
Du menar att det är ovanligt att delfiner bygger en nöjespark?
Det är ovanligt att primater bygger atombomber. Även om Little Rocket Man kan göra det. Så.
Men han är ingen primat. Det kändes,
han är ingen primat. Lite... Han är ingen primat och det är inte Donald Trump heller. Även om man skulle slå ihop de två i en karikatyrmålning så skulle det nog liksom...
Vad skulle det likna?
Jag vet inte. King Louis i Djungelboken kanske?
Jag får ju en bild av att Donald Trump ligger med King Louis.
Jag tror också det.
Men det är ju, de skulle ju inte producera någonting, såklart. De är ju tvungna att adoptera. Om de ska få barn, liksom.
Hey Kim Jong-un, do you have a rocket in your pocket? I wanna fuck it. Nej, men vad heter det? Just det här med... Vad fan var vi någonstans?
Jo,
jag vet. Nej, men människan är ett egoistiskt djur. Och jag tror att det är därför som vi är så rädda. För att det påverkar oss själva. Därav så blir man så, man bara, åh, jordens undergång. Så här. Därför att det är mänsklighetens undergång. Om man säger att man tror på någon form av Big Bang. Vi utgår från någon form av Big Bang. Att mänsklig evolution har uppkommit av naturliga orsaker. Så kanske det är så att nu försvinner vi igen. Har ni sett den här filmen I Am Legend med Will Smith?
Nej.
Den handlar lite grann om att jorden tar slut. Och sen så börjar det igen.
Cykliskt förlopp.
Ja, exakt. Ja. Och att det går runt och runt och runt och runt igen. Och om man utgår från det, då är det så här. Ja, då är väl allt egentligen som vanligt då.
Ja. Ja, alltså det är
bara inne i cykeln.
Varför gnäller ni då?
Nej, men jag, alltså för min del så har jag... Jag tänker så här, om alla människor skulle försvinna imorgon, vad glad alla djurarter skulle bli. De skulle, alltså det skulle vara deras, det bästa som skulle hända. Och de skador som vi gör på jordklotet, det skulle, om vi skulle bara försvinna, jag tror att de skulle repareras. Men då skulle det vara ganska ointressant för mig om jag skulle försvinna ändå, vad som skulle hända om vi alla skulle försvinna. Men att jag har dålig samvete och att jag känner att jag har ändå, alltså, empati för plant- och djurlivet och känner att jag har också en del i det genom att konsumera och ja, att jag är med och förstör för djur och det är därför det är viktigt för mig att göra mitt bästa trots att jag inte gör det, trots att jag kan göra mer, men det är någonting som jag tänker på.
Om du efter din död skulle kunna få uppstå som någonting, någonting i världen, vad skulle det vara?
En människa?
Ja. Okay.
Du då?
Träd, tror jag.
Okej.
Okay. Jag tror jag hade velat bli ett träd.
Ja. Ser du skillnad på... vi ändå, eftersom vi har den här poddavsnittet nu, låt oss get crazy. Jag har ju en idé om att allt levande är levande. Jag särskiljer inte saker som har rötter från sådana som har ben.
Nej.
Utan jag har väldigt svårt att tänka mig att... Jag tycker det är korkat att anse att bara för att något levande kan röra på sig, förflytta sig, så är det mer levande än sådana som har rötter.
Ja, jag förstår.
Jag tycker det är en distinktion som är ganska viktig för mig. Hur ser ni på det?
Alltså alla levande organismer, levande ting, är ju i sitt system av levande organismer, liksom, är ju... Ja, någon form av... Ja, fan vad jag inte kunde utveckla det här resonemanget. Jag håller med om vad du säger.
Jag är ute och fiskar lite grann här. För jag har ju vänner som, vilket jag har full respekt för, som är veganer utifrån ett perspektiv där man inte vill äta djur till exempel för att det är levande saker. Och jag har aldrig förstått distinktionen liksom att... Ja, djur är levande saker. Jag fattar det. Äter du ägg? Nej, det kommer från levande. Okej, jag fattar det. Äter du sallad? Ja, okej, varför det? Det är också en levande sak. Nej, men då har man hittat på en skillnad där som jag bara för mitt liv inte kan begripa. Liksom. Vad är det för skillnad? Okej, en sallad kan inte lära sig cykla. Det fattar jag också. men det kan ju
men
inte
rucola är i framkanten liksom. Där
kanske. Rucola skulle jag skulle också säga så här, är det något grönt som skulle lära sig cykla är fan rucola. Rucola är ju underskattad. Det är ju en grönsak som har otrolig potential.
Jag har inte...
Rucola är faktiskt smartare än en del människor jag omges av.
Jag undrar om lite har... Rocketman gillar rucola. Förlåt, Nagre, kör.
Ja, jag har, alltså till försvar, jag äter själv kött, men jag har inte svårt att plocka blommor och, eller kanske ta bort, flytta på ett buske, men... Nej. Men jag äter ju. Men jag har svårt för att kanske döda dem. Där är det kanske en skillnad. Mellan att ta bort någonting utan att det blöder. Det kanske är just blod som är så dramatiskt.
Tror inte du att det beror på att man kan... Det är som jag. Det funkar som mig. Det är därför jag känner att det är svårt att... det är svårare att... Det är lättare att plocka sallad än att plocka hund.
Jag förstår din, jag förstår din poäng. Och det finns en poäng i det.
Får jag lyfta ytterligare en fråga då? Kopplat till att äta djur. Varför tror ni och varför tycker ni, och kanske jag då, att det är mer fel att äta andra djur än människor?
Är det det?
Är det det? Ja, precis. Är det det?
Vad sa du?
Den allmänna uppfattningen, i alla fall i Sverige, i vanligt samhälle, det är att dagens rätt skulle aldrig serveras liksom människa.
Okay.
Med brunsås och potatis. Okay. 95 kronor.
Fan vad äckligt.
men däremot så skulle jag men däremot skulle man kunna käka liksom typ oxfilé med potatis och brunsås.
Ja.
Varför görs det? Är det, för där, ja, det är väl åt någonstans. Det är att vi som människor, vi har gjort en distinktion mellan mänskliga djur och andra djur och vad man ska äta.
Det beror på vilken kultur vi är också. Mm. Till exempel i Indien fick man inte nämna ordet biff när vi var där. För att korn anses av många som heliga. Mm. Men inom en kultur kommer vi överens om vad som anses vara mänskligt att äta. Ja, och precis, vad som anses vara omänskligt. I vissa kulturer äter man hund.
Mm. Mm.
I andra gör man inte. Men om man ska vara rättvis. Om man ska säga att det är fel att äta djur så är det fel att äta alla djur. Mm. Men om det är acceptabelt att äta djur, då är det rätt att äta alla djur.
Tack, jag håller verkligen med.
Ja,
tack,
det är jävla rätt. Det är en logisk regel, den köper jag verkligen.
Ska vi grilla i helgen eller?
Katt eller?
Ja, katt. Nej, men det är något sånt här, mänskligheten, vi sätter ju upp regler. Ja. Vi sätter ju upp regler som vi säger så, men det här är konsensus. Det här är det som gäller. Mm. Men det är också så här, och det är också förändligt med tiden.
Mm. Mm.
Så att det finns inga ultimata sanningar.
Nej, men jag kan tycka att det finns kanske en poäng i att försöka äta saker som förstör planeten så lite som möjligt.
Mm.
Men där finns det också en gräns. Om alla börjar, om jag säger, om man kommer fram till att, jag vet inte, ge något exempel på någon växt som inte skadar planeten om man äter det.
Blomkål.
Okej, men om alla lyssnar på det, då börjar man odla blomkål överallt. Och då kan det inte heller hålla.
Fast blomkål kan man ju odla i växthus, i ekologiskt drivna växthus av solenergi.
Mm.
Och som ständigt är pågående i, som också är en kultur, alltså växtkultur. Det är ju också ord liksom så, där det är, så jag menar, det är ständigt förnybart. Jag tror att man måste göra en särskiljning, eller jag anser att man måste göra en särskiljning mellan förnybara födoämnen och icke-förnybara födoämnen.
Jag tror att
det är det
som
är. För det är liksom när man, allting som är till en överdrift är aldrig bra. Liksom.
När du säger förnybara, då tänker jag så här, du menar sånt som är integrerat i ett kretslopp? Liksom.
Ja, men typ. Alltså morötter, det skulle vi kunna odla i all oändlighet. Mm. Med otroligt liten påverkan på klimatet.
Mm. Mm.
Men att liksom frakta brasiliansk biff till Sverige med ett jävla flygplan.
Mm.
Det är ju inte, det är inte hållbart.
Nej.
Liksom så.
Nej.
Sen vad jag förstår så är brasiliansk biff är jättefint och jättegott tydligen. Men där har vi återigen människans egoism.
Mm.
Det är liksom mänsklighetens egoism är det som förgör oss själva.
Mm.
För att vi hela tiden ser det till våran överlevnad, vårat välmående, våran njutning.
Men är vi inte för många då? Alltså jag tänker så här, oavsett, nu pratar vi om, det är bra om vi skulle kunna leva på ett mer integrerat sätt och att det är ett kretsloppstänkande och att vi inte har så mycket waste i allt det vi gör, att vi inte fångar räkor på i norra ishavet och så flyger de till någonstans och så skalar vi dem och så flyger vi tillbaka dem och så äter vi dem.
Men det är ju stört.
Det är stört. Alltså, ja. Men samtidigt så kan jag tänka så här, ja men okej, vi gör allting så här jättefint och kretsloppsbaserat och så bara ökar befolkningsmängden så här katastrofalt liksom. Mm. Vi är för många.
Ja, det har jag också tänkt på.
Är det inte bra att vi förgiftar lite grann så att vi inte blir, att vi inte utvecklas, att vi inte lever så länge? Är vi inte på väg mot att...
Jo,
att jag menar att
lite svinn har ingen dött av liksom. men visst, det finns absolut en poäng i det du säger. Om jag ska bli allvarlig, men problemet blir ju där då att vilka är det då som ska bort och vilka är det som ska få vara kvar?
Okay.
De som kommer kunna vara kvar, det är de som kommer ha råd att kunna skydda sig mot det som utplånas.
Vi kan göra en poll här. Jag har gjort en lista.
Ja.
Nej, det har jag inte alls det.
Men jag har tänkt på det. Alltså, jag har tänkt på det du säger. Ja. Med tanke på att medicinen utvecklas så mycket. Nu håller de på. Det låter som att, liksom, att vi är som bilar. Som kan gå till en verkstad. Och få våra reservdelar utbytta. Ja. Och så kommer vi kunna leva i all oändlighet. Känns det som.
Har du sett Westworld?
Nej.
Jo, jag har sett.
Har du inte sett den?
Nej.
Vi ska... Alltså,
okej, vi måste titta på den. Kan du säga bara lite grann?
Ja, det handlar alltså om en science fiction. Vi flyttar oss i framtiden. Man skapar robotar som är totalt mänskliga. Alltså det ser ingen skillnad mellan. Om vi sitter och pratar så kan någon öppna mitt huvud så här.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Var han en robot?
Mm.
Så verkligt är det.
Mm.
I den världen så har man i säsong... Det här är en spoiler alert så alla som ska titta på Westworld inte har tittat på avsnitt säsong 2. Sluta lyssna nu. man kommer ju då till slut till en nivå där man vill ladda ner sig själv in i en sån här robot. Och då är det ju helt, nu har ju vi konstruerat oss och så kan du ta ner själen och minnet och huvudet och allting. Egentligen är det minnena då och erfarenheterna. Och då blir du odödlig. Det tror jag är twisten på säsong 2 egentligen. Det är det man försöker göra. Och då skulle vi kunna säga, det här blir ju konstigt då. För då kommer vi att leva i en värld där vi har ett fixt antal nummer människor till exempel. Om vi slutar tillverka med robotar, vi kommer inte behöva äta, vi går ju på solenergi.
Mm.
Så vi kanske kan vara lite fler, men någonstans så går det inte att vara så många. Men om alla vill ha barn, så blir det lite, då får man ju tillverka en liten robot eller prenumerera. Nej, jag vet inte.
Ja.
Men där skulle vi då alltså på något sätt kunna uppfinna oss själva i en variant där vi faktiskt då inte är beroende av det biologiska.
Ja, där vi inte påverkar jordens existens. Ja.
Men det är nästan lite mardrömliknande.
Ja, vi skulle ju inte utvecklas. Alltså, då har vi ju låst allting.
Ja. Tänk på till exempel sådana som Trump. Ja. Man går runt och säger att de är gamla, de kommer dö snart.
Ja.
Men alltså, om det här ska fortsätta, då kan vi inte, då kommer de sådana människor. Då det kommer de nästan aldrig dö.
Snapshot. Vi tar ett fotografi vid en given tidpunkt av jordens befolkning. Ladda ner dem till någon slags robotar. Och därmed slutar all utveckling i princip då, skulle man kunna tänka sig.
Men
det är samma typer bara.
Men är inte det här, just den här robotdystopin, är inte det någonting som också har präglat alltså, populärkulturen och framförallt filmens värld i nästan 20-30 år? Alltså filmer som Terminator, Robocop, hade vi liksom en polis som är en robot liksom, som kan utplåna all ondska.
Du har ju till och med Frankensteins monster.
Ja, precis. Frankenstein också. Så att det här har ju alltid diskuterat. Över 100 års tid har vi diskuterat. Ja. Och Frankenstein tror jag, det skrev sig till och med på, jag vet inte när, jag tror det är mitten av 1800-talet. Så jag menar, den här bilden av mänskligheten och existens och förlängningen av livet har ju alltid varit aktuell. Det är aktuellt 2018 och det var troligen aktuellt 1888 också liksom. Och det är den här självbilden av oss själva. Och hur mycket har det inte skrivits böcker, historier, gjorts filmer om tanken om evigt liv? Alltså bara grejen kring vampyrer och hela den. Det finns någon form av romantisering av att evigt liv är liksom det ultimata på något sätt. Och frågan är det det?
För att jag menar, tråkigt.
Men som kreativt skapande. Hade jag inte känt att döden stod och andades mig i nacken, då hade jag inte behövt pusha. Man behöver inte ha någon stress och leverera.
Ja, alltså, jag behöver inte vara rädd för mål och sikte. Jag hade inte haft... det är inte bråttom.
Nej, men och likadant i politiska kamper till exempel. Det är väl ingen som skulle känna att det fanns ett behov av att motsätta sig ondska krafter om det är så att man ändå inte behöver dö. Jag kan väl motkämpa nazismen imorgon.
Men just när diskussionen robotar, vad tänker ni när robotar på riktigt börjar göra mycket av det vi gör? För till exempel, nu kan jag prata om Mortesa, min man då, som är hjärtspecialist. Alltså mycket som han gör, som han har utbildat sig för. Han beställde någonting, det såg ut som en krocka. Jag vet inte riktigt vad det var. Men det var ganska billigt också.
Ja.
Jag tror till och med att han beställde det från Kina.
Och
den skulle mäta hur många sömnappar man gör per kväll. Han beställde det mest som en skämt. Bara för att han var nyfiken.
Ja.
Men sen var han förvånad.
Ja.
Över att den var inte precis. Den var inte exakt.
Men.
Tack och lov.
Ja.
Annars skulle alla hjärtläkare gå hem.
Ja.
Men den var...
Men det är bra med lite sömnappiga.
Ja, men den var ganska bra ändå.
Mm.
En billig... Ja, jag vet inte om jag ska kalla det för krocka. Så det är en fråga. När robotar kommer göra nästan allt som vi gör. Vad är det som de inte kommer kunna göra? Varför skulle vi behövas?
Det finns ju en svenskproducerad serie som gick för 2 år sedan ungefär. Som hette Äkta människor. Özz Nujen hade en roll. Leif André hade en roll. Väldigt intressant. Också diskutera kring vår existens. Den handlar mycket om det här att när robotarna ersätter den mänskliga arbetskraften. Mm. Det är många människor, de är på någon fabrik tror jag, som producerar någonting. Och där börjar liksom, den arbetskraften blir hotad. De är lite grann övre medelåldern och blir utbytta mot robotar. Där är också så här att det är någonstans, lite grann det du är inne på. Vad händer när ifall robotar liksom... Men frågan är vi inte redan där idag?
Men det är så som vi
använder våra telefoner och datorer och vi använder knappt ens pengar, inte ens använder. Alltså allt analogt försvinner ju mer eller mindre. Det är ettor och nollor som hela det här samhället är uppbyggt på. Pengarna på banken som du köper ett hus med, det är inte riktiga pengar. Det är siffror som finns digitalt registrerade.
Fast så var det är ju även pengar. Det är
jo, förvisso, i och för
virtuell,
sig.
Liksom, ja. Vet, så att,
okay,
pengar är ju en digital... Alltså digital är en förlängning av pengar som också är liksom virtuellt. För att du har ju någon gång skottat snö. Liksom. Men i ersättning mot det behöver du inte bara skotta hos bagaren för att du ska få ditt bröd. Utan virtualiseringen sker redan med pengar.
Ja.
Men nu sabbade jag hela ditt upplägg.
Nej, men det jag känner att jag var på väg. Nej, men jag svävade iväg ändå.
Men Äkta människor som du refererar till, den är ju, jag är en av mina favoritskådisar. Det är Lisette Pagler som är med där.
Det är hon som nästan har huvudrollen, va?
Ja,
som,
precis.
Hon inledde en relation med Leif Andrés karaktär, tror jag. De flyttar ihop, tror jag.
Alltså, hon är ju... husrobot liksom hemma hos den här familjen.
Ja, just det, så är det.
Jag tror sonen blir kär i henne.
Så är, just det. Det här är skitintressant med mänskliga relationer. Sonen i serien blir kär i den här roboten.
Ja, och hon är ju förtjusande liksom.
Ja.
Så, men den är väldigt, den är smärtsam liksom. Men det är en kul jag tycker den är jättebra den serien faktiskt.
Har ni hört talas om Ashkan Ferdowsi?
Nej.
Han är en ganska spännande tänkare. Men han har berört det, just robotar. Och hur framtiden kommer se ut när, man, när de tar mer och mer över. Men då blir jag lite orolig. För jag tänkte, om de kommer ta över så himla mycket inom så snar framtid. Vad ska vi utbilda våra barn till? Om de ska... hur snabbt kommer det ske? Det går ju väldigt snabbt. Det går ju jättesnabbt. Inom de områden som jag i alla fall har någon information om. Jag vet inte vad som händer inom musik eller...
Men tänk om man skulle ha stand-up-robotar istället.
Det där, alltså, där tror jag inte att de kan... Jag tror att där kan de inte komma in.
Men om den kan kalkulera, om en robot som en data då, kan kalkulera vad människor i ett rum... Den kanske kan känna av värme, energi. Vad människor skrattar av. Du kan gå och få se den absolut roligaste stand-up-showen. För att du har en robot som kan leverera det som får dig att skratta. Du kan uppnå den mest ultimata glädjen du någonsin kan uppleva.
Där tror jag inte, Robert. Det är min förhoppning, ligger. Att det som gör oss till människor, det är våra tankar, våra känslor och vår förmåga till att vara kreativa. Där hoppas jag verkligen. Jag tror att jag skulle förvåna mig om de inte har försökt redan. De har försökt med robotar som skriver böcker och kommer upp med poesi. Det har inte gått än. För jag menar, jag tror inte det kommer gå.
Om du skulle ha en robot då?
Det finns på riktigt ett komikerpar som är robotar faktiskt. Okay. Jag är ganska säker på det, för det är så jävla dåligt. Stefan och Christer tror de heter.
Det är roligt, jag tog det på allvar för. Ja, men jag kom på att jag såg någonting på typ Kulturnyheter eller någonting. I alla fall det var Kobra, det här SVT-programmet. Ja. Där de hade någon jävla... Jag tror att det var i Japan. De hade en robot som var en sån här drinking buddy. Som du kunde... Som hade tagit framställs för... jag tror att det var japanska kontorsjobbare någonting. Alltså, som fick sitta där. Den satt och sa lite skämt som fick dig att må bättre. Så att du hade sällskap. Så att jag har inte full källa på det, men jag vet att jag har sett ett reportage om den här grejen. Att du umgås med någon som får dig att skratta lite grann.
Sällskaps liksom.
Men det är tar en whisky med en robot liksom.
I äldrevården har vi pratat om det här. Att det finns liksom... Jag tror de har dem som... Det finns ju experiment och tester man kör som hundar. Alltså som husdjur liksom är. Men vi går ju mot någon slags form av interaktion. Jag tänker på de här AI-högtalarna som har blivit väldigt populära. De ligger ju hela tiden och lyssnar liksom på alla samtal som sker i hemmet. Det skulle ju då någonstans kunna liksom samla och big data analysera. Och börja göra någonting ganska intressant.
Ja, men det sker ju ändå idag rent marknadsföringsmässigt. Alltså våra telefoner och både vårt Facebook-användare och våra liksom smartphones. De tar ju upp vad vi säger och de anpassar ju också reklamen till vad det är för något vi säger. Alltså när du snackar om vissa produkter så kommer ju det upp i din Instagram-feed och din Facebook-feed.
Men kan man bli kär i en robot då?
Ja, det kan man ju nog definitivt.
Du tror det?
Ja. Alltså, jag tror att Jag tror att det blir en fråga om vad kärlek är för något. Det är ännu större liksom.
Jag tror ändå att kärlek sker. Kanske inte för alla. Men för mig. Det är inte bara fysisk attraktion. Nej. Det måste hända på någon intellektuellt plan också. Och känslomässigt. Mm. Men jag hoppas att en robot inte kan simulera känslor.
Jag tror att man kan bli kärnrobot.
Kunna göra barn i alla fall. Därför vi...
Jag vet att när jag, för 20 år sedan så var jag väldigt skeptisk till vad som var möjligt med teknik, alltså modern teknik. Mm. Men det känns som att så mycket av det som jag i alla fall trodde aldrig skulle vara möjligt, är ju möjligt idag. Och det har hunnit hända under min livstid. Mm. Alltså om vi snackar förstå liksom skillnaden som var från att ens tvn dök upp, tvn gick i färg, till idag. Den utvecklingen skedde under en ganska lång period.
Ja,
men nu, vad fan? Alltså det är liksom, du har ju bilar som kan köra sig själv. Min sambo, hon var ute på ett jobb och på en golfklubb. Där hade hon fått sett då alltså självrullande golfbags.
Mm.
För människor som inte orkar dra golfbagen själv. Mm. Det är ju kanske inget liksom sådär läskigt, men tekniken, att du kan ha självrullande golfbag.
Men Alfa, du säger att en robot skulle inte kunna göra en barn. Men hör den här tanken. Ja. Det finns ett företag i Danmark idag som man kan gå och beställa spermier från. Och de levererar det i något som ser ut som ett litet kylskåp. Alltså en kille, jag såg det i kommentaren. Mm. En kille kommer knacka på dörren, precis som catering. Mm. Då går man och öppnar dörren. Mm. Man öppnar den där kylskåpen, så tar man ut något som man kan intressera sig själv med. Mm. Och så blir man med barn. Mm. Tänk en robot har en sån behållare som, i för sig det är en annan mans spermier, men han har rätt temperatur och allting.
Mm.
Och så kan den ha sex och så blir man barn.
Det skulle jag kunna tänka mig. Det, jag tror att det skulle vara väldigt, jag tänkte om man vänder på det, att det är liksom, om det är kvinnans reproduktion, för det är där liksom, det är kvinnan som, förstår jag tänker, tänk om man skulle kunna stoppa hela den, då är det läskigt att du tar ett ägg och
liksom, att även kvinnliga robotar kan bli med barn.
Fast det är oerhört tekniskt avancerat och jätteskrämmande. Men jag tänker att, jag tror inte alls man kan bli kär i en robot, för att bli kär handlar ju liksom också initialt om det handlar ju om anknytning och den här att när man rör vid varandra, ju mer man rör, alltså den fysiska, det behöver inte ha med sex att göra, men liksom det kramar och det kyssar och det är, man tar på varandra. Det skapar ju en anknytning som gör att man...
Men det finns...
Det finns ju en kemisk...
Jag vet inte om jag köper något av era argument. För att någonstans är det så här... Det är er definition av kärlek. Men samtidigt så idag...
Jag menar inte bara kärlek. Jag menar anknytning. Liksom, det finns en process som inte bara är intellektuell när du träffar en kvinna. Utan du har en fysisk process som sätter igång en kemi i din kropp.
Men tror du inte att man kan producera robotar som är väldigt, väldigt människolika?
Men om vi säger så här då. Vad heter det? Hubbar heter det, va? Hubbar är väl... Alltså så här, och bottar heter det, va? Alltså data... det är väl kanske egentligen mest på typ sociala medier och sånt också. Men det är ju någonting som ändå kan interagera med en person. Om jag som människa interagerar med en data eller robot som ger mig svar på mina frågor och jag börjar utveckla kärleksfulla känslor för vad den här botten eller hubben svarar mig. Mm. Är det kärlek eller är det inte kärlek? Om jag börjar känna kärleksfulla känslor.
Men vad är kärlek?
Jag vet inte.
När jag känner attraktion till någon som... är inte...
En robot.
Som är inte under min kontroll. Då är det kärlek. Man kanske kan... Jag vet inte, men det låter också som missbruk också. När ungdomar sitter fast vid sina Instagram, är de kära i den? Eller är de,
jag vet inte.
Är de beroende
av den? Det är en bra fråga. Det är en jätteintressant fråga. Är det något stimuli i våra huvuden som gör att så många människor, det är inte bara ungdomar idag, Det känns nästan som att det där är, man vill gärna tillskriva att det är en ungdomlig grej.
Mm.
Men det är ju allt från, alltså
det är sant. Det är
hela ålderspektrat. Jag tror att det här stimulit, alltså det är någonstans, människan till sin natur är nyfiken och vill även ha bekräftelse. Mm. Och det är lite grann det som hela Instagram-grejen någonstans är baserad på, tror jag. Det här liksom. Det är inte för inte som det är liksom, alltså, när like-symbolen är ett hjärta.
Mm.
Det är röd text, du kopplar till hjärta. Det blir bekräftat. Det är hela tiden det här bekräftelset, stimulit.
Mm.
Men det är ju, du pratar ju om, det är dopaminet.
Ja, precis.
Det är liksom,
ja,
hela den processen.
Doktor Kubelenso kommer in med de korrekta termerna.
Ja, nej, men det, och det blir, man blir någon slags dopaminknarkare. Liksom. Att dopaminen är belöningen och det är det som är inblandat kanske i datorspel, det tror jag också i den här anknytningsprocessen och kärleksprocessen. Men
är det inte det att köra stand-up då? Stand-up, man får skratta att, liksom.
I allra högsta grad. Liksom. Det, vi är ju verkligen dopamin-junkies som ställer oss på en scen och blir bara förnedrade. Eller så blir vi belönade med skratt. Liksom. Ja. Och då känner vi att fan vad skönt det där var. Vad roligt det är. Och jag är inte alls här för att få uppmärksamhet. Utan jag bara trivs med det här. Ja. Lika mycket som vi hatar det när vi inte fått skratt.
Ja.
Men det är lite det. Nu har vi pratat om oxytocin, vi har pratat om dopamin.
Mm.
Och alla de här två delarna tror jag handlar väldigt mycket om saker som är liksom... Ja, men när vi pratar om oxytocin, då handlar det om mänsklig beröring. Då, då händer de här sakerna. Och jag tror att det kommer man inte få i en digital process. Jag tror inte det. Jag tror inte att jag skulle bli kär. Jag är inte kär i min iPhone. Jag kan byta ut den när som helst. Jag skiter i det liksom. Mm. Den här, släng den. Jag får en ny som funkar likadant. Så resonerar man inte med sin partner.
Mm.
Släng den. Jag byter ut den när jag får en likadant som funkar lika bra. Den har samma funktioner liksom, i huvudsak. Ja, det är en Galaxy eller den iPhone. Jag skiter i vilket. Ge mig en telefon bara. Jag föredrar just nu iPhone. Men får jag inte en sån, ge mig en Galaxy. Jag kommer att bli lika glad. Så resonerar inte jag i ett förhållande. Om jag gjorde det, då skulle jag säkert ha en jävla skön diagnos. Eller oskön.
Men, ja, men om man blir kär i en robot eller inte. Ja. För nu pratade vi om mänsklighet, om den är hotad eller inte. Ja. Om den kommer tas över av robotar. Och nu försöker vi försvara oss mot robotar. Liksom.
Ja.
Jag vill säga att nej, jag är oersättlig.
Ja.
Den som blir kär i mig blir inte kär i en robot.
Nej.
Men det beror på kanske... vilka standard vi har för att bli kära. De som har det där dokumentärer som ni pratade om, att det var de körde i Japan, att man försökte, det såg jag, att man försökte ha robotar som vänner. Men det beror på, det kan vara en lösning för många ensamma människor som inte har något val att ha någonting, i alla fall som påminner om människor. Men för en människa som har förmåga att skaffa riktiga vänner, riktig kärlek, då kanske inte något alternativ. Men det är ganska skrämmande ändå att det finns så många människor runt omkring oss som kan underhållas av någonting som påminner om mänsklig kontakt och mänsklig kommunikation, men som ändå inte är det.
Ja.
Men jag blir nyfiken nu. Du är inne lite grann på ensamhet och lite grann hur robotar någonstans kan vara ett substitut. Eller åtminstone att det kan ersätta det mänskliga behovet. Men det känns som att utgångspunkten vi pratar utifrån, perspektivet vi pratar utifrån, är att det någonstans skulle vara fel.
Det är fel, alltså,
för det finns väldigt många, vad heter det?
Jag trodde jag stängde av jättemånga... den, men jag gjorde tvärtom. Den är alltid avstängd.
Nej, men alltså, det finns ju jättemånga människor som inte gillar andra människor. Att vara bland andra människor. Men kanske har ett socialt behov. Då är väl egentligen en robot det ultimata lösningen. Du slipper hänga med människor för att du gillar inte människor. Men du kanske vill småsnacka med någon ibland. Och då är robot jävligt bra alternativ.
Men då glider vi in i en annan diskussion som inte får plats idag.
Ja.
Men att det här som du säger skulle låta väldigt, väldigt främmande i många länder.
Ja, absolut.
Men i moderna länder, då kanske det inte låter så främmande. För att det är så vanligt. Men jag tycker att det, till exempel tittar vi på Sverige, så är ensamhet väldigt, det är som en epidemi, ett problem som behöver lösas. Och att vi kommer upp med sådana här lösningar, det är för att man kanske är tvungen, men man måste ställa sig frågan, hur hamnade vi här?
Men jag tror att det kanske är det som du, Alfons, var inne på innan, just det här. Vi människor i kanske moderna samhällen då, kanske börjar ge upp tanken om att vi är superior och jätteviktiga. Vi människor kanske inte är så viktiga längre. Vi kanske kan, alltså att umgås med robotar kanske inte är så konstigt. Däremot i samhällen där det här inte är ett alternativ, där kanske robotar inte är ett dugg alternativ ens att kunna leva med liksom. Där är det ju ganska kontroversiell tanke och ganska konstig tanke att hänga med liksom en använda, umgås med en bil typ, en robot eller någonting tekniskt liksom. Där är ju bara mänskliga värden som är det viktiga. Men det kanske är utvecklingen av samhället som har drivit oss till att vi tycker att det är rätt okej att hänga med en maskin.
Vi borde se en annan film tillsammans. Sen kan vi titta på den här diskussionen igen. Och det är det, jag vet inte om ni har sett det, Swedish Theory of Love.
Nej.
Det är en otroligt viktig film som ändrade mitt liv. Jag sa ju till er.
Vad heter den?
The Swedish Theory of Love. Okay. En väldigt viktig dokumentär. Jag berättade för er förut hur mån jag var om att få svenska mig.
Just
det. Och den här dokumentären fick mig att tänka till lite. För det är inte allt i svensk samhälle som är önskvärd att kopiera.
Nej.
Och jag har vissa saker från min kultur som jag borde vara mån om. Men den här dokumentären tittar på det väldigt bra. Men jag vet inte varför jag tog upp det. Vad var det du pratade om?
Nej, men det är ju kärlek och mänskliga relationer. Att kanske i Sverige så kanske i Sverige eller moderna västerländska samhällen kanske. Där den socioekonomiska nivån är så pass att man kanske kan har råd att leva med en robot. Där det kanske är ett ekonomiskt alternativ att ha råd med. För det är ju antagligen en dyr fråga.
Nu kommer jag på varför jag sa det. Precis. För det var den filmen tar upp på varför vi är så ensamma. Eller upplever ensamhet i Sverige. Hur var det du började? Och vad ledde till det? Och att det är egentligen fel.
Ja, alltså vi är ju så mycket kan jag köpa att vi är ju flockdjur. Men varför är det så fel att vara ensam då?
Jag är väldigt inspirerad av Rumi. Och hans huvudbudskap det är att man ska söka...
Vem är det?
Det är en persisk poet. Och nu säger jag det och alla... folk bråkar om hans ursprung. Okej, men jag säger att han är persisk. Poet och hans huvudbudskap det är att man ska söka kunskap och man ska söka sanningen. Och när man hittar sanningen, då blir man ett med Gud. För då har man hittat sig själv. Så det är någonting jag har strävat efter sedan jag var liten. Men jag har märkt att om jag känner att det har inte gått så jättebra för mig att hitta sanningen. Men jag har märkt att själv och veta vem jag är. Och jag har upptäckt att de perioder där jag försöker vara själv genom att måla och sånt, då tappar jag faktiskt bort bilden om mig själv.
Ja, förstår.
Min bild uppdateras bäst när jag omgås med andra människor. Så för att komma närmare sanningen så tror jag att vi behöver varandra för att inte tappa bort vår egen identitet.
Det är jäkligt. Jag tror definitivt på det du säger och tanken. Heter han Rumi?
Rumi. Han är i USA är han den mest sålda poeten. Där är han
Lever han fortfarande?
Nej, alltså han dog för flera hundra år sedan.
Okay.
Men det som fascinerar mig det är att det han sa, jag vet inte om det var 500-600 år sedan, att det är så aktuellt. Att det är just det här vikten av att vi måste försöka söka sanningen i allting. Och det är egentligen där det demokratin är byggt på. Och det är där det går fel också. Att vi blir lite slappa ibland. På att vi köper den bild som är färggladast och roligast. Och så på något sätt, jag tycker att det är där det, där ligger buggen i vår programmering, i vår hjärna.
Det påminner, det känns som att hans tankegångar påminner till Immanuel Kant. Känner du till honom? Känner du till Immanuel Kant? Upplysningsteorin, som handlar om upplysning. Att det, jag tror han räknas som filosof, tror jag. Lite grann också det här, att man når ett visst stadie. Då man når upplysning. Det är då man börjar förstå. Liksom saker. Det är jätteintressant. Det känns som att det påminner lite grann om Rumis tanke. Om liksom,
ja, så just den där, det där världen. Sen jag var liten så har jag alltid försökt föreställa mig att det går en parallell värld med den här världen. Men den här tanken är säkert inte mina. Det måste jag ha fått någonstans ifrån. Men jag vet inte var. Men det känns som att det finns en parallell värld där sanningen ligger. Och det är våra alla uppgift att försöka komma dit, hitta den. Och vi måste alltid försöka hitta de människor som hjälper oss. Och hjälpa andra komma dit vi är och ta hjälp. Det är därför jag är så uppmärksam på när ni säger saker. Jag försöker fiska det. Som det känns som att liksom, människor runt omkring mig har viktiga budskap till mig som jag måste ta på allvar. Men det är få människor som jag känner att jag har förmån att liksom, de här människorna tänker jag, de har viktiga saker till mig. Och det, jag tar dem till mig.
Jag tror så här, Alfons. Vad tror vi om mänskligheten? Vad tänker du? Om du får äran att summera det här jävligt maffiga avsnittet
liksom. Där har vi gått på djup. Nej, jag kände väl att jag hade någon slags summering en bit in på halva podden. Men nu så, när du sa Nagme, så känner jag att nu, vi har pratat fysiskt hela tiden om vad som jordklotet är på väg, miljöförstöring. Vi har pratat om hur människor förhåller sig till demokratier och hur vi väljer ledare. Det har varit intressant, och vi har pratat om att vi kanske är i snitt lite för dumma. Och då tänker jag att, och med din sista, ditt sista resonemang, som kanske är mera, det handlar om en tankebana och någon slags, säg att vi på jorden är här för att lära oss saker då, och att det finns ett kollektivt medvetande någonstans. Och det kollektiva medvetandet, det behöver inte vara så att det finns en stor glaskula någonstans som innehåller alla tankar, utan det kollektiva medvetandet sitter i varje person. Och vi sitter inte ihop på något konstigare sätt än genom att prata och tänka och beröra varandra. Och då har vi skapat ett kollektivt medvetande. Och det är kanske det som är den utvecklingen som mänskligheten behöver gå igenom. Att höja det kollektiva medvetandet genom att kommunicera med varandra. Förstå vad vi gör och försöka göra det på ett bättre sätt. Och om vi lyckas med det stora, liksom, den stora kommunikationen. Då kanske vi blir så pass klok tillsammans att vi börjar välja bättre ledare. Och då tror jag att mänskligheten är på väg mot ett ställe som är både varmare, alltså mellanmänskligt varmare, och intressantare och godare. Om vi lyckas med det. Om vi slutar att kommunicera då, eller egentligen slutar att lära oss av varandra. För vi kan ju kommunicera utan att lära oss, men vi slutar att lyssna. Då borde det då gå åt helsike. Och går det åt helsike, då har vi också sagt att det är inte något stort problem, för då försvinner ju vi och så finns vi inget mer. Och that's the end of the story. Roligare skulle det då vara om vi lyckades med den här kommunikationen och lyssnandet, så att vi faktiskt gör något fint av det här. För då skulle man kunna tänka sig att lite grann av mig blir ju kvar i den tankevärld som jag kanske har inducerat. Alltså jag har lämnat spår av mina tankar för att förbättra hur människor kommunicerar och tänker. Lite så. Att vi kan lämna någonting efter oss som är i, av den här, inte av fysisk sort, men av tankar som gör att det blir lite bättre.
Wow, jättebra summering.
Och med de orden sagda, valet i september 2018, rösta på Robin. Jag har den ultimata sanningen. Tack för det, hörni.
Tack.
Tack. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.